just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Välkomna till podcasten Håller den, podden där vi tittar på en gammal film vi gillade förut och bestämmer oss för om den fortfarande håller. Jag heter Martin Sonneby, här är Erik Broström.
Ni kan kalla mig för Ormen.
Ormen Plissén.
Ja, Ormen Plissén, den nya Jönssonligans skurken. Kom ihåg vad ni hörde först.
Fanny Agazzi, hur läget?
Jag gillar inte nålar.
Nej. Mm. Det är vi fler som inte gör. Ola kommer kanske in. Ja. Han är på väg. Och vi har sett Flykten från New York.
Yes.
Ja.
Från 1980.
Ett.
1981.
Kanske det bästa året som någonsin har funnits eftersom jag föddes då.
Ah, okay. Ja, okej. Ja, det är ytterligare en anledning att fira.
Ja, det är kanske den främsta anledningen att fira. Det här Jajamän. Kommer på en andra plats.
Ja. Men håller Erik.
Ja, men håller Erik. Det ska vi utvärdera.
Minnen av den här filmen. Första gången. Någon som minns.
Jag kommer ihåg att jag satt och tittade på den här filmen med min gamla barndomskompis, Tomtebo. Han kallas så. Utan anledning. Han heter Thomas Löv. Och så sitter vi och kollar på den här och så kommer hans brorsa in. Och sen så kommer den här repliken, call me Snake. Varpå hans brorsa typ såhär, och går iväg. Det är mitt första minne.
Kluck.
Han har väldigt så kluckade. Call me Snake. Så gick han iväg.
Men det var VHS hemma då, gissar
jag. Det var VHS hemma, ja precis.
Fan nu då?
Det här var en, jag var med i en filmklubb. För en kille som hette Hugo var med i filmklubben.
Och du var kär i honom?
ja. Eller någonting var jag. Jag ville sitta bredvid honom.
Ja.
Och nu var det ju lite som att jag fick gå på dejt med honom varje söndag. Tyvärr så var ju en massa kompisar till oss med också.
Men vad innebär filmklubben? Går man på bio då? Eller?
Ja, det var en så här, jag tror det var typ Orvar Sävström tror jag.
Okay.
Som hade den. Så, och så visade de typ lite av sina favoritfilmer på Sita eller något sånt där. Mm. Sita eller Skandia.
Ja.
Och så kostade det väl typ 125 att gå in.
Mm. Okej. Okay. Då fick man sitta hela kvällen. Eller vadå?
Nej, det var en gång i veckan.
Jaha, och det var bara en film?
Det var bara en film åt gången.
För 125 spänn?
Nej, men det kan inte stämma. Jag tror att man betalar 125 för hela terminen, mer eller mindre.
Det låter ju rimligare.
Och sen kanske 50 kronor för någon. Sådär.
Ja.
Mm. Ja.
Men det är väl ett trevligt minne.
Ja, det var ett väldigt trevligt minne. Jag såg många filmer som jag liksom bara aldrig skulle sett förut. För att det är ju också så när man är ung och kanske umgås med de här filmerna som gick här som jag såg med Hugo, som jag brukar tänka på det, var ju inte de filmerna som vi till slut hyrde när jag stod med mitt tjejgäng i Bromma i VHS på video hit på Åhlstensgatan. Då blev det ju inte riktigt de här filmerna. Så det var ju riktigt bra. Och den här kommer jag ihåg att jag var glad i säkert en vecka när jag hade sett. För jag tyckte den var så bra.
Nice. Mm. Jag minns att jag såg den här helt... alltså det var inte planerat alls. Men min gamla kompis från barndomen som han bodde på en sån parallell gata från mig. Så ganska nära. Hade hans storebrorsa. Min kompis Stefan var 2 år äldre än jag. Och hans storebrorsa och hans kompisar var 2 år äldre än honom. Så de var 4 år äldre. Mm. Så jag var den lilla skiten som var där ibland. Och
tyckte
hem.
Alla var dö-coola typ.
Ja, men jag tyckte de var coola. Men de gjorde också grejer med mig som var helt obeskrivliga.
Oj, let's not go there.
Nej, det tycker jag inte. Det är en helt annan podd.
Du kanske borde prata i en annan podd om det. Ja.
Men, förklarar nej. Ett och annat.
Nej, så jävla illa var det inte. Men du vet, är det någon som är 4 år yngre så blir man runt smackad.
Ja, det kommer bli prankad till vanvett. Tills du börjar skrika och då är det ännu roligare.
Det händer. Men då, de satt och kollade på video hemma hos Stefan i tv-rummet. Så en riktigt skön liksom, gillestugevib med hörnsoffa. Och dammiga plantor.
Var det här Nynäshamn eller?
Ja, precis, i Ösmo. Och då kom vi in där och de tittade på Flykten från New York. Det var en double feature den dagen. Det var Flykten från New York och sen började Rocky 3. Så att de satt där och då kom jag in och såg den här. Och jag tror att det var sammanhanget som jag tyckte var så här. Fan, det här är en cool film. Det här är ju coola äldre killar som ser den också. Så det gav en viss legitimitet till filmen.
Mm. Lukten av utspild läsk och fötter.
Ja, jag satt ju där på nåder lite grann. Så att det blev ju extra spännande då.
Ja.
Här kommer Ola och Rätt.
Hej Ola!
Hur snabbt gick det här?
Ja. Välkommen till torsdag.
Ola, berätta om Blinten. När du såg Flykten från New York första gången.
Jag har ju bara en klassisk Ola-grej att jag har väl sett den på TV3 någon gång.
Just det.
Mannen utan minne.
Hur ska man minnas om man såg filmer på TV första gången? Jag har sett det för länge sedan i alla fall, så det är ingen sån ny bekantskap för mig. Sen har jag sett om den också. Den är före allas vår tid, så att den har väl alltid varit sådär en lite kult... Ja. Film.
Ja, det var väl en sån här film. För att jag växte ju upp med 80-talsfilm. Men det här känns inte som en 80-talsfilm. Det känns som en 70-talsfilm.
Det känns också som en sån här B-film. Det finns ju lite sån här man kan på YouTube. Det finns något som heter Red Letter Media. Och det finns säkert massa andra som frossar det sådär. Och konstiga videofilmer från 80-talet. Mm. Och det gjordes rätt mycket sån här konstigt. Ja, men du vet, folk tar på sig någon karate direkt och går runt i skogen med sina vänner, liksom tuff musik och total brist på självinsikt.
Det behövdes YouTube.
Ja, precis. De hade inte det. Och vissa av de grejerna är ju verkligen på gränsen. Ja, det är ju YouTube. Det har varit YouTube nu, men det gick att släppa det på videokassett.
Ja, jag vet inte hur högprofilerad den här filmen var när den kom, för jag var inte med på den tiden. Men det är väl ändå en ganska... Alltså, det är väl ingen B-film. Det är inte Motorsågsmassaken, väl?
Motorsågsmassaken... Alltså, vad är en B-film?
Det är en sån lågbudgetfilm. Alltså, oavsett hur stor den blir så är det, så här, det är en lågbudgetfilm.
Distribution.
Den här är det första de riktigt... Alltså, han har gjort Halloween innan, Carpenter. Mm. Mm. Jag läste att både han och producenten, hans medproducent, båda var ju så här ganska nervösa över den ofantliga budgeten på 6-7 miljoner dollar. Ja, som de aldrig hade haft att göra med. Och liksom för dem var det ju typ en stor film. Men jag skulle väl säga att det här är en extremt välgjord B-film med ett otroligt sinne för detaljer, skulle jag säga.
Ja, för de har ju lyckats med att bygga upp den här världen av så här, Manhattan är nu ett fängelse, det är så ett framtidsdystopi. Mm. De har tagit inspelningsplatser som är medvetet nerslitna och så här, förmodligen inte, så de är inte byggda för det, de har hittat något ställe. Mm. Så att det är ett skitsmart sätt att få ut det mesta av pengarna. Man känner ju verkligen, alltså, jag tycker att man kommer in i den där fängelsevärlden på ett väldigt trovärdigt sätt.
Ja, men precis. De har ju spelat in det on location, som du säger också, att det är ju på riktigt i, vad är det, i St. Louis, East Side, som har jättemycket nedruckel. Alltså,
är det så?
Ja. Mm. Så de har tagit en stadsdel som inte har något att erbjuda mänskligheten.
Ja, jag var utbytesstudent i St. Louis. Mm. Det var ju på 90-talet. Men, ja, men då var ju en grej jag hörde om just East St. Louis som var, alltså det var det ett av de värsta ställena i hela USA ett tag.
Ja.
Mm. Flest mord och våldsbrott och sånt där.
Jag tror att
och det var en regel där i St. Louis att man inte fick flytta, om man skulle flytta från en lägenhet till en annan eller sånt där. Då fick man inte flytta efter att det hade blivit mörkt. För det ser ut som att man rånar någons liksom, hela lägenhet och, ja, och bara drar med grejerna. Och ska du flytta så måste du göra det på dagen. Annars, ja, annars kommer polisen. Liksom.
Ja, men det är ju... tydligen hade Kurt Russell gått runt i kostym. Och stött på ett något gäng där på riktigt. Men de hade, det här är han själv som säger, de hade låtit honom vara.
Mm.
För att de tyckte att han såg tillräckligt tuff ut.
Hade han ögonlappen vilken, på sig?
Ja, precis. Med eller utan eyepatch.
Jag tror inte det, för att han, det var ju Kurt Russells idé att ta på ögonlappen. Och ja, han var tvungen att ta av den skit ofta för det fuckade med hans djupseende.
Ja.
Så han kunde, han ångrade nog att han gjorde det. Men jag tror inte han hade den på sig. Eller jag vet inte.
Aha.
Hur som så ser han inte läskig ut på riktigt. Alltså, om du skulle se Kurt Russell.
Mm.
Han ser ut som en filmstjärna och har klätt upp att se tuff ut.
Mm.
Vilket är fine med, det är så det ska se ut.
Ja, han är sjukt snygg.
Men jag tror att det fanns en annan anledning till att gänget inte gav sig på dem. Jag tror inte att det var att de blev intimidated by Snake.
Så, plotten då. Det är framtiden. Det är 1997. Och... Manhattan har blivit ett maximum security prison och när man blir dömd till fängelse där, då bara kastas man in och så får man överleva bäst man vill.
Mm.
Vilket ger upphov till gängbildningar och någon typ av galet feodalsamhälle.
Mm.
Med krigsherrar och folk som...
Och familiars som springer runt och dansar.
Ja, precis. Ja, vad säger vi om dem?
Jag vet inte.
Nej, jag tycker det är ett bra inslag.
Ja, det är ett välkommet inslag.
Det är galenskap.
Ja, liksom. Kan vi inte
det känns nästan lite
bättre. Kan vi inte inleda med ett första klipp när han säger att om 30 sekunder så dödar vi presidenten? Och sen även, jag har ingen tidskod på det, men även hans reaktion när de ger sig av. Han har ett litet viskskratt där som jag vill titta närmare på. Ja.
Ja, men precis, för det här var någon...
Dansa.
Det var någon när jag tänkte så här att... Nu har de kastat Broadway-skådisar.
Ja.
För att det är så... Ja, men lite så. Och han kommer fram och ska vara någon typ av budbärare för att så här, vi har president. Alltså, just det, det hör till saken. Presidenten störtar i sitt flygplan i mitt på Manhattan.
Ja.
Och de tar honom som gisslan.
Vi flyger över ett fängelse.
Ja, men bra. Vem satte den routen?
Ja.
De bara, ja, om man en gång kommer dit, kommer man aldrig därifrån.
Ja, vi flyger över.
Mm. Ja.
Jag hade bara kunnat göra en enkel manusfix där och bara säga så här, okej, piloten är med på det.
Ja.
Piloten är en av dem som...
Jag satt och tänkte det faktiskt, att för jag minns inte filmen, jag har sagt, ja, är vicepresidenten, är det någon komplott där?
Mm.
Vill de bli av med presidenten och bara ha grejerna liksom?
Ja. Alltså, det där. Eller just det, de har hijackat planet, ja. Visst är det så? Nu kanske jag kommer ihåg fel. Visst är det så? De har ju dödat piloterna, eller?
Oj.
De har tagit över planet och kör in i
matten. Nej, alla dog väl.
Men det är inte någon som sitter i planet och säger så här, nu jävlar. De tänker att de ska störta planet.
Jag missade faktiskt lite i början, för jag såg en dålig version av den. Jag såg en YouTube-version som var svindålig.
Nu slår det mig. Jag tror att det är så här.
Ja.
De har hijackat planet och störtar det ju. De kraschar ju planet på Manhattan. Och han hoppar ut i en skyddskapsel.
Ja, okej.
Okay. Ja, det gör han.
Mm. Ja, det är kapseln som störtar.
Så de kraschar planet farligt nära World Trade också. Det ser nästan lite läskigt ut.
Ja, det är roligt.
Så att det är någon som har hijackat planet. Det är därför de åker till New York. Nu är jag med på något.
Ja, just det. Mm. Men då kommer den här killen fram. Ja. Kastad direkt från Broadway.
Mm.
If you touch me, he dies. If you're not in the air in 30 seconds, he dies. If you come back in, he dies. Twenty seconds.
I'm ready to talk.
19. 18.
What do you want?
17, 16.
Let's go, let's go.
Älskar honom.
Ja, jag gillar när han tittar ut ur tågvagnen när han dansar ner.
Ja.
Lite så.
Men också håret.
Ja, det är ju konstant. Det är ju
fantastisk volym.
Ja, det är genomgående.
Mm.
Ja,
det är lite fantastiska kläder och det är nästan ännu mer att de har plundrat ett kostymförråd, för att det här är ju en film som är framtid 1997 och alla har så här gamla cowboyhatt. Scarves och ja. Det är liksom, har folk på 90-talet börjat klä
sig? Ja. Nej, men alltså de lever ju i total decay på den här ön, tänker jag.
Det
så
helt...
att det är ju helt rimligt att de har så här, folks avlagda gamla grejer som nya.
Det är helt okej. Det är också helt okej att de på något sätt saknar kläder så att de bara syr ihop någon poncho av en presenning. Men det känns som att det är liksom för mycket. Jag har en kavallerihatt här. Varför har du den liksom?
Ja, men alltså, det kanske är rimligt också, för att jag menar, du har ju hela Broadway. Alltså, och hela deras kostymförråd.
Och av någon anledning överlevande från ensemblen som lever kvar med fångar.
Nej, men de har ju åkt dit. De skickades ju dit.
Jag tror att de bara lämnar kvar. Alla, vad ska vi med Broadway själva?
Alla kanske inte hann ut.
Nej, exakt.
Jag har faktiskt rehearsal.
Det var det som är hela tanken med att göra fängelse just av Manhattan. Liksom. Du kan ta vilken ö som helst, men de liksom slog två flugor i en smäll.
Tänk er det, West Side Story möter Flykten från New York. Jag skulle mörda för att se den versionen. Alltså.
Mm.
När de istället dansar fram.
Vad säger du om Flykten från New York on ice?
Jag är med på alla Flykten från New York-versioner du kan hitta på.
Absolut. Jag tycker det är väldigt fint när de har ju en liten teaterföreställning i början när de kommer dit.
Ja, just det.
Och det tycker jag är jättefint. Alltså hela den här världen går ju inte ihop. Men jag tycker det är ett roligt inslag att säga, ja, men det är klart de sätter upp lite teater också. Och alla påståenden om hur och varför de gör det funkar för mig.
Mm. Ja.
Alltså att de inte bara springer omkring och sådär. Utan nej, men de har väl också lite ledigt.
Jag tänker mycket på, när jag såg den, så tänkte jag mycket på den här bilden av opera förr. Alltså den här tutt och snopp opera, eller vad ska man säga, så här, när det var som fräckis opera.
Lite så här medeltida, groteska liksom, jag vet vad det är. Ja.
Alltså ja,
som de har i
kultur,
filmen
liksom.
Amadeus, som vi ska se någon gång.
Också,
ja, där har de ju som lite prutt-opera för vanligt folk.
Och just det.
Det är här jag hör hemma.
Ja, exakt.
De vanliga människorna.
Ja, jo, jag skulle nog säga att verkligheten skulle nog se ännu mer uppstyrd ut än vad det här är.
Absolut.
Det här är ju en modern Australien de försöker måla upp. Australien är en gammal straffkoloni och de ser inte ut så här nu.
Nej.
Det skulle ju vara mycket mer samarbete och teamwork och...
Ja, de har mindre kläder, va? Det är klimatet som har hjälpt
det
dem.
Det skulle inte vara så mycket crazy. Jag kan prata ganska... Jag skulle kunna ägna en halvtimme sen åt, och prata lite åt de här crazies.
Mm.
Varför är de crazies och varför samarbetar de så bra?
Ja.
Och vad är deras grej? Och varför ser de inte honom? Okej, vi kan komma lite sen.
Ja.
Jag har så många frågor.
Kurt Russell är ju inte en stor stjärna vid det här.
Inte action.
Vid det här laget.
Han har gjort massa annat. Han började ju lite som Disney-barnskådis och gjorde sen väldigt barnvänliga grejer. Och sen jobbade Carpenter med honom i en filmatisering av Elvis som jag inte har sett. Där han spelar Elvis.
Oj.
Hej, vänta nu. Spelar inte han Elvis i Forrest Gump?
Nej.
Det var någon annan. Var inte det en känd?
Jo, det kan vara han som spelar Elvis. Just det.
Det var inte True Romance.
Nej, Val Kilmer är det i True Romance. Men de får inte säga att det är Elvis för att de hade inte rättigheterna. Så han är bara typ The Mentor eller någonting. Men det kan vara Kurt Russell som är... Jag är osäker nu. Hur som, han har spelat Elvis i alla fall, på riktigt. Och Carpenter jobbade på den filmen av någon anledning. Och det var så han fick för sig att... Hey, he could be Snake.
Ja, jag hörde att John Carpenter ville ha då Clint Eastwood.
Eller Kurt Russell har byggt hela sin inspiration på Clint Eastwood.
Ja, men jag hörde att han ville ha...
Ja, det är mycket möjligt. Jag har hittat ett casting där Charles Bronson var på tal. Fast det vill inte John Carpenter för att han är för gammal. Han var typ 60. Och sen Tommy Lee Jones ville The Executives ha. För de tyckte inte att Kurt Russell skulle kunna göra en cool roll.
Jag kan inte förstå det. Han är ju stencool. Även om den här ögonlappen inte är... ballaste.
Han är inte Clint Eastwood cool. Alltså han blir ju mer B-films cool.
Han är B-films cool, ja. Han är cool, han är kitschigt cool.
Ja, precis. Ja. Han är kitschig. Clint Eastwood hade man tagit på lite större allvar.
Ja, verkligen.
Ja, men gud vad tråkig film det hade blivit då.
Nej, den hade funkat också tycker jag. Jo,
nej.
Men... jag har faktiskt sluta. Också, jag kan hålla med dig. Jag har lite av min kritik är att det känns inte som att alla skådespelare är med på samma premisser i den här filmen. Men det kan vi återkomma till. Mm. Men jag tycker också att det funkar ju för att embrace the kitschiness. Det är så du får den här filmen att flyga.
Ja, men Clint Eastwood spel. Jag gör också kitschiga filmer. Jag tycker att den här filmen, jag tänkte mycket på det, att den är väldigt mycket spaghetti western, inte bara för att Lee Van Cleef är med, utan för att det är, musiken spelar en så stor roll. Ja. Och för att det är liksom, den är liksom kitschig och B-film och samtidigt så här stenhård liksom på något sätt. Ja. Det finns någon sån här macho-grejer som ligger helt bortom vad man gör i andra filmer. Mm. Att man bara går förbi en våldtäkt och bara, har jag handlat för mig liksom. Ja. Alltså sånt där som, nu är vi i en annan värld än Hollywood på något sätt. Ja, men det är liksom...
Ja, men det är Carpenter i ljuset och det här är ju innan actionfilmernas era. Alltså det finns ju 70-talsfilmer vi säger som är action, men den här riktiga actionfilmen kommer ju på 80-talet.
Den riktiga stora popcorn...
Stallone och Schwarzenegger och Sam Bruce Willis och så. Det här är ju precis innan liksom.
Och det här är ju, alltså som era är, den är ju mer någon slags här dystopi, Blade Runner, Aliens, den världen på något sätt.
Ja.
Den är lite Mad Max, den är ju postapokalyps också väldigt mycket.
Och det känns ju mycket som en 70-talsfilm av den anledningen att Happy 80s har inte liksom kickat in i Hollywood.
Absolut. Nej, precis. Om man tänker att 80-talet, de actionfilmerna är en jättestor, snygg explosion, ett eldmoln i dagsljus. Ja. Så är det här, du vet, ett pistolskott i en gränd på natten.
Ja, det är en bakre gränd i St. Louis.
Ja, men jag gillar, det coola med filmen är att de... Jag tycker det är så synd när kreativa regissörer får pengar. För det är då de börjar fucka upp allting. Star Wars är coolt för att de gjorde så mycket av så lite. Mm. Det här är också det. Allting är på natten. Visst, vi har lagt handlingen där, men det är också bekvämt. För att du kan få det att se mycket snyggare ut. Mm. Om det är mörkt. För att du kan dölja mycket liksom skavanker och sånt som du inte vill ska synas. Men det är också lite det som jag tycker gör filmer minnesvärda. Att man faktiskt ser att det är ett hantverk för att de har verkligen ansträngt sig för att få det se bra ut. Och man märker att de har behövt ta till budgetknep för att få det att funka. Liksom.
Och det ser man ju att det går åt helvete i uppföljaren. Du behöver inte prata om så mycket, men Flykten från LA... Jag har precis börjat med datoranimationer och fan vad det inte är. Ah. Det är ju vidrigt hur dåligt det är.
Ja, den har jag sett en gång och jag tror jag hyrde den. Och jag spolade inte tillbaka bandet.
Nej.
Ska jag gudarna veta.
Nej, det är ju nästan skämmigt att den ska ens... Man vill inte ens erkänna den som någon sorts...
Nej, jag är också kommer
det... Ja, det ser den inte.
Nej, man behöver verkligen inte se den.
Nej.
Fast nu blir man ju sugen på att se den bara för att prata om hur dålig den är.
Oh.
Men...
mer av vad ska vi prata om? Isaac Hayes, är det något? Det är väl värt att nämna. Jag tycker den är svinbra.
Mm. Ja. Återigen, för att det ska vara den här kitschiga... Professor via filmen så tycker jag Isaac Hayes är perfekt.
Mm.
Men jag ska säga, manus, skådespeleri och regi är ju, om du bara ser det objektivt, så är det extremt pajigt och extremt lökigt. Så man måste ju verkligen förstå vad man ser för film när man börjar se den. Mm. Alltså om man skulle säga, om jag bara sagt så här, har du sett Flykten från New York? Åh, fan, det är en av de coolaste filmerna. Den är så jävla cool. Då kommer man få upp en bild, typ så här, okej, den är ascool. Och sen så kommer de in och så är Lee Van Cleef där och så säger han typ så här: Mr. Plissken, call me Snake. Mm. Alltså du kommer inte...
Fast grejen med den här filmen ändå, det är så mycket humor.
Jo, men ja, men det är för att de själva vet vad de gör för film. Alltså du gör ju den här filmen med humor.
Ja, men får inte det, alltså skulle inte det underlätta för en publik nu då?
Nej, inte nödvändigtvis, för att man vet inte, du måste...
För de är ju inte såhär bara, vi dör coola lovar. Utan de är ju ändå lite så här.
Jag tror att en del kan tolka det så.
Jag är lite spruträdd.
Ja.
Jag tror att en del kan tolka det så. Alltså att, att de tycker att de är coola.
Ja, men jag förstår vad du menar. Jag tror om man tänker att det här ska vara ett mästerverk från 80-talet, så tänker man typ Blade Runner, Star Wars. Att det är liksom så här, de gjorde solid film. Liksom. Det här är ju något helt annat. Det här är ju verkligen något man kan se för att... istället för att se en sån här, nu ska vi göra en sån här parodi på 80-tals kitsch liksom, så folk skulle upp med pannband och pratar om kung fu, så ser man det här och så ser man hur den kitschen var när den var bra liksom. Och varför folk gillade det. Och så köper man att det, för nu blir allting, du pratade om förra gången, det där 10-15 år, att 10 år efteråt så känns allting så här. Och sen så går det lite längre tid och så tycker man att det är så gött att hålla på med sina kassettband och pannband och allting, det där blir så härligt nu.
Ja, men jag kommer ihåg tidigt på 2000-talet så var det här en skämsfilm. Alltså att det, sånt, det genomgår någon slags evolution.
Nej, tyckte du det?
Nej, jag har aldrig haft den åsikten, men jag vet att det har varit en åsikt.
Har? För att, alltså, jag tycker alltid att det handlar lite i action. Så handlar alltid lite om så här, hjärta och skämt. Alltså stämningen.
Ja.
Att det ska finnas. Alltså hjärta låter ju så jävla. Ja. Men vad ska man säga då? Jo, hjärta.
Ja.
Låt mig säga det.
Men så här skulle jag förklara. Det här är en film där att se filmen är eventet. Och ibland är filmen eventet. Ibland är det filmen som är eventet. Men det här är att se filmen som är eventet. Det vill säga, det är kontexten. Du ska ta lite bärs eller något och sitta med kompisarna. Och så ska du sitta och kunna kommentera på filmen. Utan att någon säger så här. För det är inte en sån film liksom.
Jag håller inte med. Jag tycker att det här är ett mästerverk som förtjänar respekt. Det ska visas på alla filmutbildningar.
Jag känner en enorm respekt för det.
Ja. Jag med, men jag tänker att jag går in i en allians med Ola här, oförutsett.
Jaha, ni såg det mer som någon så här grund till att sitta och dra skämt med kompisar.
Nej, men jag menar inte att man ska skämta på bekostnad av filmen. Nej, jag menar att det är en film.
För det får man inte.
Jag menar att det är en film som du kanske inte ska ta på så stort allvar, för filmen i sig tog sig inte på så stort allvar.
Nej.
Det är just det. Men det är ju alla filmer man gillar. Vilken film gillar man som bara jag är så smart och så cool?
Jag tror att Alien tog sig på större allvar än den här till exempel.
Ja, okej då. Ja, det har du rätt i. Det är ju typ ett kammarspel å andra sidan mellan en kvinna och hennes ofödda barn. Men
utveckla när vi ser den filmen. Ja. Nej, men,
the squid fucked me in the mouth.
Det är en modern Jesus-historia där
bortklippt replik.
Maria försöker förklara för Josef.
Nej, men har man okej? Okay. Men vad spännande det här börjar bli. Men om vi går tillbaka till själva premissen bara.
Ja.
Man har gjort hela New York till en fängelseö. Det var jättespännande att de baserade på Australien.
Nej, jag sa det. Jag tror inte de har baserat det på Australien. Jag bara säger att det är en modern version av Australien. Australien är en straffkoloni.
Men är inte det här världens bästa jävla plott?
Jag tycker det är kanon.
Ja, den är jättebra.
Alltså, det är
helt otroligt snyggt.
Den är ju orimlig. För att, jag menar, hur mycket är inte Manhattan värt? Varför ska man ta just den nu?
Ja, alltså fastighetsvärdet är ju, alltså även om det var när filmen gjordes så var det rejält nedgånget och sånt där.
Ja.
Och jag gissar att det var inspirationen till så här, om det fortsätter så här, då kommer New York vara helt liksom, jämnat med marken.
Det fanns ju liksom två trender som hade pågått ganska länge i 1980 som pågår på egentlig tid. Det ena var ju att kriminaliteten bara fortsatte öka från år till år. Och att folk var så här maktlösa. Vad är det som håller på att hända? Liksom? Vad är det som driver på det här? Och det andra var ju att New York var ju så extremfall av det. Där man fick räkna och bli rånad.
Ja.
Och ser man så här filmer från 70-tal, sent 70-tal, där de pratar om New York, så är det verkligen så här, det här, men, det är så här Woody Allen, det här är en döende stad. Liksom.
Det var ruffigt. Och det var, Colin Quinn, komikern, har en hel föreställning om New York och New Yorks historia och alla människor som flyttade dit och sånt där. Och han sa på 80-talet så hade man sina pengar i strumpan. Men man hade också sina rob money. Alltså man hade 5 eller 10 dollar i fickan för att man räknade med att bli rånad när man går ut på kvällen.
Mm.
Och om man inte hade några pengar alls, då dödar de en. Men om de i alla fall fick 10 dollar, då är det så, då lät de en leva. Så det var så här, bara, give me your money med en kniv. Och så bara, I don't have any money. But you got your rob money, right? Oh, of course, yeah. Here you go. Så det var den vibben, tror jag. På...
Det är som dricks.
Ja, lite så.
Eller som att gå ut och man har så här äggskal i skon för grävlingar. Liksom. Man bara, nej, de måste känna att det krasar. Och går de...
Men så det var den vibben, tror jag.
Ja. Så det är ju rimligt och så det är ju ett schysst upplägg.
Jag tycker, det är ett jättebra upplägg. Premissen är ju underbar för en actionfilm.
Men återigen som jag säger, jag tycker för att det är så liten budget så har de lyckats få det så jävla trovärdigt. För de har de här bilderna på skylinen och de har grafiken, även om den är paj idag så känns den jävligt futuristisk på den tiden.
Mm.
Med deras radarbilder och deras grafik med murarna kring Manhattan och sånt där. Det är bara, alltså jag tycker att de har byggt upp en värld av en stor militärmakt som vaktar och...
Ja, de har ju också, det är ju verkligen så här, den här liksom fascism postapokalyps-grejen att man känner ju inte bara att man kommer in, det här är de kriminella som är där, utan det är ju mer att här är liksom det multietniska gettot liksom.
Ja,
och de har bara inte orkat med, utan de bara gör en jättestor mur och skjuter alla som försöker ta sig ut. Mm. Så det blir en väldigt stark bild och presidenten är så här, alla de är uppenbart osympatiska och så man känner ingenting för USA eller för rättvisan.
President of what?
Ja, han är ju jättepaj, men det är ju verkligen en sån här stenhård ingång i total nihilism. Nej,
ja,
jag vet inte.
Precis. Det är ju så man vill att hjältar ska vara. Det är också det jag älskar med den här. Alltså jag älskar den där... när man måste samarbeta med, alltså det där ont och gott, alltså det är ju jättepolariserat så, och då kan man leka med det så där och liksom, nu måste vi ta den här skurken. Han har ju varit en hjälte i krig, och sen så har blivit en skurk.
Han har rånat en bank, det var med i manus, det filmades aldrig, men de kuttade det.
Nej, men det var bra, men
jag
han
såg
har fått
den,
typ den
filmades. Jag
såg den filmades.
Jag såg den bortklippta scenen. Aha. Det var typ 10 minuter eller 7 minuter någonting på YouTube finns det.
Aha.
När man ser själva, rånet.
Jag förstår inte varför de klippte bort.
Jag förstår det. Okay. Det behövs inte. Men jag kan bara säga att han har rånat att han är...
Okej, men kommer det någon anledning till varför? För det har inte jag förstått.
Vadå?
Varför rånar han banken?
Det, för han är väl en...
Han är dåligt med deg. Vad fan, det är ju total jävla depression ekonomiskt.
Han är ju inte en hjälte.
Men det måste väl finnas någon dotter med leukemi eller någonting. Annars kan jag inte köpa det.
Nej, han är ju inte god. Det är det. Jag gillar den där ambivalensen. Och att man inte riktigt vet på vilken fot man ska stå. För att man känner sig inte trygg utanför Manhattan. Man känner sig definitivt inte trygg på Manhattan. Man liksom vet inte... Men det blir ändå att man blir lite svettig och bara, hur fan ska det gå?
Okej, men om vi säger så här då. Han var en krigshjälte och sen så rånade han en bank. Jag tycker det är kul med info och någon slags plott. Alltså, jag kan
men
tycka
kul om, kostar pengar, Erik.
Jag kan tycka upp någon slags background story, för att background stories finns i verkliga livet. Att om du är en krigshjälte och sen bara rånar en bank, då, det finns en lucka där som jag gärna vill fylla i. Mm. Jag undrade om det fylldes i på de där 7 minuterna, men det kanske inte gör.
Det var bara ett misslyckat rån.
Och jag visualisering tänker mig också att det kanske faktiskt skulle blivit sämre, för att han har ju en sån stor mytstatus. På hela Manhattan så vet ju folk bara, Snake Plissken.
I heard you were dead.
Ja, precis. Alla har ju hört någonting om honom. Och om man skulle få se det här rånet.
Alla har hört att han
dött.
Det är det de har hört.
Nej, men om man skulle få se det här rånet så kanske det skulle vara så här, men varför har de hört talas om det här? Det här är ju bara...
Ja, men det är lite det jag säger, det finns en lucka.
Nej, nej, det är inte en lucka. Nu är det ju bara fritt. Nu är det ju så här, men okej, han är känd skurk.
Nej, jag menar, finns en lucka. Vad är han berömd för? Ett misslyckat rån. Ja. Vad är det de känner? Varför är han känd bland kriminella?
Därför att han är kanske superom.
Nej, men det är han ju
inte.
Nej,
han kan ju vara känd som krigshjälte, men jag tycker också att det är...
Nej, exakt. Jag vet inte. Det är det.
Ja, men de säger det. De säger att han är en...
Loose cannon. Fullständigt galen.
Kolla, jag bara säger så här, att gå från krigshjälte till råna bank, jag vill ha lite bara info. Jag säger inte att så här, det måste finnas något som gör att jag får sympati för honom. Det är inte det jag säger. Jag vill bara veta, varför börjar han plötsligt råna en bank?
Jag tycker det är intressant. Det är dåliga tider, killen behöver deg liksom.
Nej, jag vill bara ha typ så här, 'cause the system is fucked. Alltså jag vill bara ha en replik.
Men får du inte den när han säger 'the president of what'?
Ja, jag får den när jag ser honom i en ögonlapp i för sig. Det har du rätt i.
Jag tycker att det är suggestivt. Jag förstår vad du menar. Det är väldigt lite information. Det är väldigt lite information om det här kriget som verkar pågå och vad de har tänkt göra med de hemliga uppgifterna och sådär. Ja. Men det är också ganska schysst att det lämnas på det där suggestiva planet. Det är lite så här som tolken kan vara, att det känns som att det finns enormt mycket backstory.
Ja.
Och så droppar någon detalj där man bara får känslan av att här finns en hel värld. Ja. Så det här är något som pågår och så, jag vet inte riktigt, jag fattar inte allt.
Och just i så här ryktes- och mytbildning och sånt, där tycker jag att det kan vara lite schysst också, för att det är ju mycket rykten bara. Ingen vet, ibland så vet man inte varför någon är känd. Man bara, ja, jag känner till den, men jag är inte säker på vad den, varför.
Man kan eller? Inte göra manuset utan till, men det är också helt fine om någon är typ så här, why did you rob that bank? Och den typ så här, fuck you. Då, det är allt jag behöver. Mm. Bara att det adresseras på något sätt. Okay. Att någon bara, vad är det som hände? Och sen behöver jag inte veta. Men att bara, you were a war hero, and then you robbed a bank. Ja, det funkar, det flyger inte riktigt för mig.
Nej, men det är ju för att båda med. Sidor ska känna till honom. Först var han en hjälte, eller tänker jag.
Bra, men det är manusförfattaren som säger så här, båda ska känna till honom. Nu måste du sälja det till publiken. Du kan inte försvara med att, jo men det är för att i filmen så ska båda känna till honom. Du måste ändå sälja det.
Nej, jag tänkte att jag bara... Jag kom på det nu bara.
Det här är ju Vietnam, post-Vietnamtiden, vill bara skjuta in. Det är ju liksom Rambo, en massa så här, ja, de tror att de var krigshjältar och så kom de hem och blev knarkare och just
det.
Alla skämdes
för dem. Det är inte så mycket frågor på det, va?
Jag tycker att eftersom det inte utspelar sig i Vietnam, inte har den backstoryn, så tycker jag fortfarande att jag kan få lite förklaring till varför han ordnar
banken. Det är ju info som saknas, men det kan ju finnas något suggestivt med det också, att det bidrar till stämningen att man inte berättar allt.
Gjort på rätt sätt, ja.
Filmen är ju lite, det finns ju lite hit and miss. Jag kan ju sympatisera med att du tycker att det är ett mästerverk, men det finns ju också actionscener där man liksom, vänta, vad hände här? Ja. Det finns mycket sådana små grejer som man bara får acceptera.
Ja, precis.
Sen kan jag sympatisera med att du vill se mer av Snake Plissken. Absolut. Jag är med dig där.
Nej, jag vill se mer av förklarande exposition backstory från Leaf and Cliff.
Jag skulle kunna tänka mig en film där bara Snake Plissken går från A till B till den här musiken. Musiken är helt otrolig.
Vet du vem som har gjort musiken?
Säg ingenting.
Är det han?
John Williams, nej.
Nej, det är John Carpenter.
Ja. Är det John Carpenter?
Mm, han gjorde även musiken till Halloween.
Fan, bing, bing, bing,
men visst är det den där barnserien på Netflix?
Som Carpenter har gjort?
Nej. Alltså, den där Stranger Things. Den tänker man ju på.
Ja, just det. Barnserien.
Ja, den är snarlik.
Ja, det är väl en hommage, tror jag. Men Carpenter gör mycket av musiken. Jag tror inte han har gjort The Thing, vilket är konstigt, för den låter likadan.
Aha.
Men
den blev jag sugen på att se nu när jag kollade.
Ja, jag såg den ganska nyligen.
Den är bra, va?
Den håller som fan. Oh. Jag skulle säga att det är en bättre film än det här.
Ja, jag har också hört det, men jag har svårt att tro det. Men,
Två frågor. Är den här filmmusiken kanske den mest underskattade, som borde fått mer uppmärksamhet för sin kvalitet jämfört med vad den har fått för? För den nämns sällan i...
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Jag tror bara filmmusik, liksom ikoniska filmmusik.
Jag tror bara behöver boosta och belysa det lite, så kommer en hel retrovåg.
Ja. För jag är tagen av den här musiken.
Ja.
Det är asbra.
Alltså när man ser bara de här förtexterna, så alltså de låter den här ta plats som du sa, Ola. Det jag fortsätt med den här texten bara. Ja. Det är okej.
Ja, men fatta, var ute och jogga med den här. Det är aspeppigt. Men
hade jag ett band som spelade riktiga spelningar för mycket folk, skulle jag inleda alla konserter med den här musiken. Kliva på och sen börja spela sin första låt.
Den är astung.
Jag tror att man blir lite...
Men i början av 2000-talet, om vi återgår till det, när jag upplever att Flykten från New York hade ett lite mer skamfilat rykte än vad jag har nu, så jag tror att det är samma sak. Det var inte den här synten, de här beatsen, de var inte inne då.
Nej.
Det hade blivit lökigt och sen måste man vänta tills vågen kommer tillbaka så det blir coolt igen. Liksom.
Det här var ju lite grann att det var så här musik lät då. Så nu när man inte är så van att höra det, så blir man lite mer, oj jävlar, det här är ett sound. Men då var det lite mer självklart på vissa sätt, tror jag.
Ja, men
jag
kan kanske ett
band, var det 1981? Jag känner att det kanske var 1985. Det känns,
Blade Runner har också såna här synt-grejer som är, och det är förmodligen skickligare gjort. Liksom, på något
jag
sätt.
Kan nog höra att det är en regissör som har suttit och det är därför jag tycker att det känns ännu mer som en B-film, och det menar jag på ett positivt sätt, för jag kan nästan höra att regissören har gjort musiken, och det tycker jag är något så extremt intimt och charmigt med det.
Jag tycker också att den är väldigt den är ganska enkel och det blir oerhört stämningsfullt, men jag tror att en del av det är att den får ta så mycket plats. Hade det bara varit någon sån här normal Hollywood-producent, så har de tyckt att den här musiken tar väldigt mycket plats. Ja. Man sitter och tänker på att det är musik nu, och filmmusik ska ju bara, den ska ju inte göra sig på min... Nej, det ska vara... Det är bara...
Jag har gjort den här låten, ska
filmen får illustrera min hit, liksom.
Ja, men det kanske är sant. Det funkar opera, liksom. Också. Och det blir speciellt, för att den är så otroligt avskalad. Den är så himla... Det är som minimalistisk musik, liksom.
Ja, alltså jag såg ett så här långt samtal, så att folk satt i en timme och pratade om den här filmen för ett halvår sedan och sånt där. Och så jag är lite påverkad av det. Och de var verkligen, de hade olika åsikter om den. En tyckte att det här är verkligen, ja, men du vet, kultmästerverk. Och den andra var så, nej, men det här funkar inte för mig. Det här är liksom, det är saker som inte går ihop. Och en av de sakerna som han inte gillade reagerade på var just att filmmusiken inte är... Det blir konstigt när det är actionscener till den här musiken, för att det blir liksom inte riktigt action. Och han vet inte riktigt vilken värld han hamnar i. Men det var också lite roligt att när han klagade på det och sa vad han saknade i det, liksom, att ja, men lite bättre actionscener, lite mer självdistans, några ändringar och sådär. Fast det du pratar om nu, det är liksom Flykten från LA. Ja, hur är den då? Nej, den är inte bra. Alltså.
Nej.
Ja.
Så nej, jag älskar att det är musik. Men som sagt, det är... Min närmsta referens är ju Spaghetti Western, där musiken också får ta oerhört mycket plats och där det blir en skön operastämning över alltihopa. Mm.
Men han är väl superinspirerad av Spaghetti Western, och det där, den där jag hörde att du var död, repliken är väl också från någon sån här western?
Ja, det är en gammal western-referens. Ah. Jag läste vad det var, men jag glömde bort vad det var.
Jo, men det är Clint Eastwood.
Jag är inte John Wayne. Nej, det kanske är Clint Eastwood. Ja, det är någon sån i alla fall.
Jag kommer inte ihåg vad filmen heter, men ja.
Men visst är det, jo men så är det säkert. Och jag menar, Lee Van Cleef är ju med, så att jag menar, de hade bara honom en dag. Det finns en del suddiga närbilder på honom, för att när han flög tillbaka så sa de så här: fuck, det är inte fokus på den här. Ja, vi fan vänder honom.
Side note på Lee Van Cleef, Quentin Tarantino i Once Upon a Time in Hollywood, där Rick Dalton har en jättestor målning av sig själv på sin garageuppfart.
Ja.
Det har han tagit från, han var och kollade in, jag tror att Lee Van Cleefs villa i Hollywood var till salu.
Ja.
Och han var där och tittade och såg en jättestor målning av Lee Van Cleef hemma hos Lee Van Cleef.
Wow! Jag undrar hur mycket mer av Dalton som är inspirerat av Lee Van Cleef?
Ja, jag vet inte, jag tror det är...
Kan nog vara en del.
Ja. Mm-hmm. Men det är en liten sån.
Ja.
Liten sån sign. Han var ju en stor jävla stor actionhjälte. Alltså, jag hörde hans namn långt innan jag hade sett några av hans filmer, för att alla kompisar som mer var hade video.
Ja.
Innan jag hade det.
Lee Van Cleef.
Bruce Lee, Lee Van Cleef och några till.
Alla de stora Lee.
Ja,
ja, eller hur? Lee-eran. Den stora Lee-eran.
Christopher Lee.
Ja, långt innan Miss Lee.
Ja. Lycklig.
Mm.
Generationskonflikter.
Har ni några fler minnesvärda karaktärer?
Alltså, jag tycker att en sak som är värd att nämna är ju att Carpenter har använt sina liksom, kanske idoler och sånt. Jag menar, han använde ju Donald Pleasence redan i Halloween. Och han gillar honom så mycket att han vill använda honom till att spela en amerikansk president, trots att Donald Pleasant är uppenbart brittisk.
Mm.
Och Donald Pleasant sa så här: men vad sägs om den här backstoryn? Och så säger John Carpenter: skit, vi har inte tid med någon backstory. De får bara köpa att du är brittisk. Reglerna har ändrats. Du får bli president om du... Och sen så har vi Ernest Borgnine också, som är The Cabbie. Den rollen skrevs speciellt åt honom. Och han är också en sån gammal karaktärskådespelare. För mig mest känd genom SOS Poseidon och 12 fördämda män och såna här gamla klassiker liksom.
Det finns någon serie han är med i, en sån här ganska lökig serie. Om det är men... Par i hjärtat eller om det är någon annan sån där...
Kanske det. Kallar den för lökig.
Nej, men,
jag vet inte hur den håller.
Ja, jag tror dåligt.
Nej.
Vilken är Par i hjärtat?
Det är ju
med Bruce Willis.
Ja.
Och nej.
Den heter nog Par i hjärtat på svenska.
Alltså, vad heter den, Heart to Heart då? För det är Ernest Borgnine i den väl? Han är ju med i den som är... He's a self-made millionaire.
Nej, den heter Par i brott.
Par i brott, Par i hjärtat. Just det, Par i brott. Mycket mer
hårt. Nej, det med Bruce Willis tror jag har självdistans. Par i hjärtat är...
Men han har ju funnits i flera olika sammanhang, som sagt. Men han är ju en annan... Alla de, Lee Van Cleef, Donald Pleasence, Ernest Borgnine... det är en annan tid liksom.
Jag tycker inte att Ernest Borgnine funkar i filmen. Jag har lite svårt för
Nej, han har skrivit till filmen. Och jag ska säga så här: jag tycker inte Donald Pleasence funkar heller.
Jag tycker, men presidenten tycker jag funkar. Jag köper honom helt. Jag tycker att det är en ganska... Alltså, jag vet inte, det är ju ingen välspelad film överlag. Liksom. Men
det är det som är lite problemet. För Donald Pleasence har sagt att han drog från sina upplevelser av att vara en krigsfång under andra världskriget för att spela den här presidenten till fångatagen.
Mm.
Och då är jag så här: du tror att det här är en annan film än vad det är? Jag tycker han lägger ner lite för mycket själ och hjärta i en roll som inte kräver det.
Jag
tycker samma sak med Ernest Borgnine, att det är så här: du spelar på ett visst sätt, men det här är en helt annan generation som... Det är som att stoppa in Kirk Douglas i Hajen. Det är inte en bra idé liksom. Om du skulle ersätta Robert Shaw med Kirk Douglas som Quint. Det är en dålig idé, för att det är olika sorters skådespel. Ni spelar på olika sätt. Och där tycker jag att det krockar lite med Kurt Russells skådespel, Harry Dean Stanton, som är den nästa generations karaktärskådespelare, med de här gamla liksom.
Men Ernest Borgnine tycker jag inte funkar. Presidenten tycker jag funkar. Jag tycker att det blir en bra karaktär. Alltså, man kan ha åsikter om detaljer, men det är något schysst med att han är så mycket så här lågstatus, men man köper hela tiden att det här är en president liksom. Även i förnedringen så är han han känns väldigt mänsklig liksom.
Jag har inget emot Donald Pleasence. Jag växte upp med You Only Live Twice, där han spelar Blofeld. Kanske den filmen jag har sett mest i hela mitt liv. Så att han har och Great Escape igen också, jättebra. Men jag bara, på något sätt så känner jag att det liksom krockar lite för mig i den här.
Det funkade ju jättebra när jag såg den här första gången med en rolig taxigubbe.
Ja.
Han är ju jättetokig. En tokig gubbe. Jag älskar tokiga gubbar. Mm. Alltså jag är fortfarande till en stor del, men ännu mer då.
Mm.
Men och det måste finnas också. Det är kanske lite av den här hjärtegrejen jag pratar om. Jag menar den här filmen ni pratade om förut, när det är typ en rymdstad eller vad heter den? Den som kom efter. De använde typ lite av den här satsmodellen när de gjorde den.
Total Recall.
Blade Runner. Ja.
Ja. Mm. Det är ju noll tokiga gubbar i den.
Ja, det är det. Där är ju alla lite mer vad ska man säga, exotiska. Ja,
dötråkig film. Alltså på
jag tycker
riktigt.
Det också. En av de mest överskattade filmerna någonsin.
Måste jag säga att musiken jobbar mot den, för att jag somnar varje gång när Vangelis börjar spela. Jag blir skittrött av den. Och det där ljuset. Tack! För att jag hittar några som faktiskt håller... Jag tycker inte heller Blade Runner är så jävla bra.
Det är nästan lite fult att säga att man inte gillar Blade Runner. För att det ska vara... det är någon typ av så här, kvitto på att man har koll på film.
Och att man är smart och förstår.
Jag tycker det är tråkigt.
Och jag fattar varför...
Jag tycker den är jättebra.
Jag fattar detaljer. Så här, och det här är så bra, jag gillar den här plotten, bla bla bla. Ja, men... fucking genomförandet.
Ja, det är inte det är absolut ingen rolig action.
Nej. Bra scener, dålig film.
Mm. Samma sak. Och uppföljaren blev precis lika tråkig.
2049. Ja, jag föredrar den.
Ja, du gör det. Ja. Ja, jag såg den hade jättehöga förväntningar och sen bara,
ja, jag hade inga förväntningar.
Tråkig.
Ja, nej, jag tyckte det var helt okej. Okay. Jag tycker alltid att det är kul att se gubben Ford hoppa tillbaka, även om han inte gör från sig bra. Mm. Men det spelar ingen roll. Han är Indiana Jones, eller man är Han Solo, eller man är den här, vad heter han? Ja, i den här. Vad fan heter han?
Blade Runner.
Ja, eller om han är Blade Runner.
Eller om han är Rymdstaden, som jag kallar
den. Heter inte typ Drick eller Rick? Eller, gud vad pinsamt om man inte kan det här.
Här Rymdstad kallar vi honom.
Ja, nej, men i alla fall. Så jag är ombord. Jag tycker om att se gubben Ford komma tillbaka i roller.
Men tycker du också, som jag lite, att det är nice med en rolig gubbe?
Jag hittade, vet du vad jag gjorde? Jag städade mitt förråd uppe på vinden. Min mamma ska
hittar
flytta.
Hittar du en rolig gubbe?
Nej, men jag hittade en typ så här lågstadiebok. Och så står det typ så här: vem är min favoritskådis? Harrison Ford.
Ja, men alla, det måste ju väl alla som gillar Star Wars.
Jo, men det här hände mig.
Var det Indiana Jones eller Star Wars som du var anledning till det?
När jag var 3 år så var jag helt besatt av Han Solo, fast jag hade inte sett filmen. Mm. Så jag hade små så här pennfigurer, alltså som man sätter på toppen av blyertspennan.
Ja, pentroll.
Pentroll. Jag hade typ en sån Han Solo som jag tappade bort, så köpte de en ny. Till slut köpte de 10. Jag har ingen kvar. Men jag skulle ha med mig den där Han Solo överallt.
Gjorde du med dina pennor egentligen?
Nej, jag skojar bara. Så när jag var 3 år så skulle jag få se. De hade hyrt Star Wars på något sätt. Eller att den, jag vet inte om den gick på tv, det kan jag inte gjort. Men de hade hyrt en moviebox kanske. Nej, den gick på tv. Skitsamma. Jag somnade precis när de kom till Mos Eisley. Innan Han Solo sätter sig i soffan. Så jag hade hållit mig vaken och så somnade jag 3 år gammal. Mm. Och sen har jag aldrig sett Star Wars. Nej, skojar. Ja, men det, ja, så att Harrison Ford. Men det var Han Solo. Just och sen det. Indiana Jones.
Okay.
Men aldrig Blade Runner.
Men tänk, vad starkt. Då är man ett stort Star Wars-fan. Om man gillar när han blir gammal också, tänker jag. För att det, eller kanske Harrison Ford-fan mer. Ja, jag vet.
Har jag visat den här? Det här är en side note också. Vi går tillbaka till filmen om en minut. Men har jag visat, han gjorde en film med en animerad hund.
Ja!
Harrison Ford.
Ja, just det. Det är en gammal klassiker som har gjort massa remakes.
Typ förra året eller något. Ja. Och det är en skärmdump från den filmen när han står där med sin animerade hund med bildtexten "When the drugs wear off and you realize you're not a space smuggler traveling across the universe with a Wookie." Jag ser det bara Harrison Ford, gubben med en hund. Allt är bara en tripp.
Ja, underbar. Oh. Mm. Underbar.
Jag tänkte på om vi skulle, det skulle kunna vara en sån Harrison Ford-grej idag. Jag tänker, nu är det 40 år sedan den här filmen gjordes.
Ja, precis. Och, jag tänkte säga, jag är inte 40 än, men ja, det är 40 år sedan.
Ska man göra någon typ av uppföljare till Flykten från New York? Eller en nyinspelning? Men jag tänker, Kurt Russell skulle ju lätt kunna gå in där. Spela Lee Van Cleef-rollen.
Ja. Mm.
Och så kommer en ny Snake Plissken, eller du vet.
Vem är Snake?
Ja, precis. Oh. Vem är den nya Snake? Antingen är Kurt Russell Snake.
Ja.
Eller så har du en hel en nyinspelning där du har en ny. Mm. Vad tror ni?
Nej, en ny.
En ny. Och det behövs, det är Chris vara... Pratt eller Chris Hemsworth eller han som är i Blade Runner. Ryan Gosling.
Mm.
De tre är mina nomineringar.
Nej. Det är för tråkigt.
Vad menar du?
Nej, det är för tråkigt.
De tre alternativen?
Ja, nej, Chris Pratt, det går inte.
Men Chris Pratt spelar ju son till Kurt Russells ego i Guardians of the Galaxy 2. Så jag tänker att det finns en sån...
Ja, men då också. Du har övertygat mig. Alltså.
Vilket övertygande argument.
Nerdy McNerdface där borta. Lyssna på mig. Han ska vara snyggare, okej. Okay.
Jag behöver någon hårdare, någon som är mer rough.
Precis.
Jag tycker det där är pretty boys allihopa.
Nej, men vadå? Du ska ju ha lite charm i det också.
Jo, nej.
Grejen var att det var exakt så man såg på Kurt Russell innan han gjorde den här filmen.
Ja, det är faktiskt sant. Ja. Han gjorde barngrejer.
Ja, så skicka in Chris Pratt och ge honom en ärlig chans att göra någonting kitschigt, töntigt, coolt.
Jag tänker
Tom Hardy.
Nej, det här är inte den. Vad vill du göra för remake? Vill du göra den här på blodigt allvar?
Jag vill göra en cool remake, kanske med en viss ton av så här, som Tarantino kanske skulle ha. Det finns lite glimt i ögat, men det ska fortfarande vara en jävligt smutsig actionfilm.
Mm. Du tänker inte Tim Burtons Batman, du tycker Christopher Nolans Batman.
Lätt.
Då är Tom Hardy absolut. Men om man ska göra den här liksom, om man ska göra den här som en hommage till originalet och göra en remake som har samma ton, då är det Chris Pratt.
Jag tror att man landar i fel ton om man inte tar den på allvar. För att filmen är, alltså när man ser den så ser man en liksom lite pajig film där de har roliga kläder och så, men det finns liksom en sånt oerhört mörker och cynism i den, och det finns sån oerhört brutalitet i enskilda scener, och tar man bort det och fokuserar på lite kitschiga taxichaufförer och så tror jag man kan hamna väldigt fel liksom. Jag tror det kan bli väldigt löjligt bara.
Det är lätt idag om man skulle göra, säg att den här skulle kosta då $50 miljoner eller någonting, att det blir väldigt glättigt. Och det måste man försöka undvika.
Att man leker med 80-talsreferenser och håller på och gör det liksom för fyndiga repliker. Jag tror det kan hamna
väldigt snabbt. Vad säger ni om det här? Charlize Theron.
Som en kvinnlig Snake Plissken. Mm.
Men det är lite, går vi in lite på Mad Max remake-spåret här.
Ja, vi har redan Tom Hardy med mixen, så att det blir väldigt
nära.
Och det
har ju för sig, det var ju för sig väldigt lyckat.
Så att den är ju extremt bra. Men då tänker jag att vi utgår från att det går inte att göra den här kitschiga versionen, utan man måste göra det mer som en Nolan-version av någonting.
Ja, precis.
Jag vet
inte
om jag ser det som kitsch från början. Jag har svårt att förstå vad du menar.
Jag tycker det är jättekitschig film.
Jo, det är det väl kanske.
Tom Hardy. Det kan jag väl gå med på.
Mads Mikkelsen.
Är han inte för gammal?
Mads kan vara Leif Van Cleef. Han kan vara Leif Van Cleef.
Han kan köra taxi. Ja,
men det känns inte som att den här rollen behöver inte vara så åldersbestämd. Va? Skulle kunna vara någon som var 45.
Charles Theron kan spela Leif Van Cleefs karaktär.
Ja.
Alltså, det är precis som du säger. Den är inte viktig för det.
Nej.
Men vem skulle spela The Duke?
Shaquille O'Neal.
Men det är inte kitschigt. Nej.
Det finns ju ett gäng filmskurkar där.
Mm. Ja, det är viktigt att man får inte skoja bort den liksom.
Jag skulle vilja ha Jack Nicholson gör en return to acting och sätter sig och är The Cabbie.
Josh Brolin. Ja.
Josh Brolin som
The Duke.
Som The Duke. Ja. Mm. Bra Duke.
Ja.
Vem är den stora apan i buren då med skägg med handleside mustache?
Ja.
Jag tycker man vill klä ut vem som helst. Det ska väl vara någon som ser stor ut bara.
Eller? Jo, men om det är någon man har som favo.
Ja, jag kan inte de där.
De där stora männen.
Ja, exakt.
Melissa McCarthy.
Vad kan vi kasta in Dwayne Johnson? The Rock är väl alltid aktuell för en roll.
Varför?
The Duke, men han kanske inte vill spela bad guy.
Nej, jag tror han vill vara Snake i så fall.
Ja, men det vill jag inte ha.
Man vill inte ha The Rock som Snake Plissken.
Han är för charmig och liksom för mycket så.
Det är den typen av 80-tals action. Vi behöver en smutsig 70-tals hjälte.
Ja, absolut. Det skulle inte vara kul att kasta in Will Smith i något mörkt. Han behöver göra någon slags revival.
Nej, han är pest.
Han är pest.
Ja, för han smittar allting han rör vid.
Oj.
Han har en aura som inte går att tvätta bort.
Okej då.
Vi kan låta lyssnarna kasta in förslag på namn också.
Ja, kasta in så mycket ni vill.
Har vi några siffror, Erik? Budget och intäkter.
Det har vi. Som jag sa, 67 miljoner ungefär. Jag har hittat lite olika siffror. Och den spelade in... I staterna spelade den in i alla fall 25 miljoner. Men undrar om inte det var även den totala. Jag ska dubbelkolla. Så att den spelade ju väl in hyfsat. Alltså som sagt, det var inte en sån... Nej, men worldwide 25 miljoner ungefär.
Så en bra deal ändå.
För en sån film, ja. Alltså ganska liten budget. Även 81 är det ju mer pengar än det är nu såklart. Men det är ju inte den dyraste filmen som har gjorts 1981. Lägger sig på plats 25 på listan.
Vilken lista?
I inspelade pengar.
Det året?
1981, ja. Så är den på 25. Och intressant att... på plats 24... På plats 23 Halloween 2 som Carpenter är med och skriver men inte regisserar. Okay. Så han har två där efter varandra. Andra filmen som vinner det året, om man ska prata i de termerna, så är det ju Indiana Jones, den första, Raiders of the Lost Ark. Mm. Superman 2. Stripes. 9 to 5, Cannonball Run, For Your Eyes Only, alltså Dödens synvinkel. Och Fox and the Hound, vad heter den? Disney-filmen.
Micke och Molle. Vilket år är detta, sa du?
81. Ja. Excalibur kommer också. Det är ett hyfsat år.
Det är bra filmen, tycker jag. Verkligen. Bra film.
Det är hyfsat. Det är inte typ så all time greatest lista. Liksom.
Men några klassiker.
Ja, jag tycker verkligen.
Oh, ja. Verkligen. Ja. Så det är siffrorna. Lite andra intressanta saker kanske. Det här är Kurt Russells favoritroll som han har spelat. Av alla hans karaktärer han har gjort.
Och det är Carpenters favoritfilm.
Ja, ja. Vet ni vem som pratar i början? Nej. Som är voice-overn och också rösten i fängelset. Det är Carpenters primadonna Jamie Lee Curtis. Aha. Som gör
In the year 1997.
Men alltså, henne skulle jag gärna vilja ha som någon av galningarna på Manhattan, om det är i remaken.
Ja. Ja. Och hon skulle vara Leaf and Cliff. Jamie Lee Curtis går in och gör en sån.
Alltså, jag tror hon skulle... Inte.
Vi ska se här. Jag har en. Jag vill spara den absolut roligaste trivian till sist. Det var Donald Pleasants idé att ta på sig den här peruken när han sitter fången. Andra som var tilltänkta som Plisken, Nick Nolte och Jeff Bridges och Chris Christopherson. De är väldigt lika i utseende, alla de tre.
Vad roligt.
Väldigt lika.
Roligt med Nick Nolte. Men det för sig, då är han inte, 81 är han inte han, raspig.
Han är, nog, han är redan raspig liksom.
Ja. What the hell am I gonna do? Ständigt bakis.
Alltid just arg. God damn
it, I will. Vaknar upp med ögonlappen på fel ställe. När man hänger, det sitter mitt på huvudet.
Det här funkat. Jag tror att man kan byta ut rätt många. Jag tycker inte att den är så här väl... spelad eller välkastad liksom.
Ja, nej, han kan absolut. I'm not gonna save the goddamn president of the United States.
Nej, men det går
väl. Jag håller med kanske på ett sätt. Han kanske inte lyckas, alltså det kanske inte är så här skådisgrejen som får det att bli, men det är någonting, hela utseendet, hela så här känslan av att Snake Plissken, alltså Kurt Russell känsla.
Jag gillar honom, så det är inte så
att tänka någon
annan. Nej, det är nog svårt att tänka någon annan.
Längtar efter någon.
Nej, men det är som att säga, vem skulle kunna spela Terminator? Alltså det är så jävla svårt att se det framför sig på något sätt. Jag tycker att det här är så kul på något sätt. Översättningar. Vi brukar ju leka lite med vad den skulle heta på svenska. Det är uppenbart här att den heter ju samma sak på svenska som på engelska. Flykten från New York, Escape from New York. På tyska, vet ni vad den hette? Den heter The Rattlesnake, men vet ni vad det är på tyska?
Snopp.
Die Klapperschlange.
Oh.
Det är ju underbart.
Die Klapperschlange. Nej.
Det
kan ju inte låta coolt på tyska
heller. Die Klapperschlange.
Die Klapperschlange.
Die Klapperschlange.
Skallerormen alltså.
Och det blir extra roligt när man tänker att Snake Plissken har en kobra tatuerat på. Så de har liksom inte ens rättsorm.
Herregud.
Utan vi går och ser Die Klapperschlange. Det är ett tufft namn.
Hur kan kobra ha hetat något töntigare än så liksom?
Ja. Die Kobra. Det hade varit fantastiskt.
Ja, det hade funkat. Men
Die Klapperschlange.
Jag har en vision.
Det låter som en sån gammal mans penis liksom. Ja. På något sätt. Die Klapperschlange. En annan sak som jag tänkte på när jag såg den här. Jag var helt övertygad om att de här chippen, bomben han har implanterad. Att de hoaxar honom, de bluffar honom. Jag minns scenen att han typ så här: kom igen, stäng av mig, så bara vi hade aldrig någon bomb i dig. Och jag var så säker på det, så läste jag nu på trivia. För när jag såg den, då var det typ så här: och där stängde de av det, jag bara, varför stängde de av det, det var ju ingen bomb. Och sen bara, det var en bomb. Flykten från LA. Då har de det, spoiler. Då är det i slutet att de har bluffat att han har en bomb i sig.
Okay.
Men jag fattar inte, för den har jag knappt, jag har sett den en gång, den här har jag sett många fler gånger. Men jag var ändå helt övertygad om att, det var, att de hade bluffat honom.
Men vissa filmer stannar hos en.
Det är LA som är min favorit.
Men det känns rimligt att det ska vara en bluff. För att dels är man ju upplagd för att det ska vara en twist på slutet liksom. Vilket ju kommer sen i någon form
på slutet.
Men alltså, det är väl också att det är en lite dum idé. Han får ju aldrig se bomben, man får aldrig se hur den funkar. Det är inte som att de visar den på någon. Och hela det där grejen att de ska lösas upp långsamt och att det är exakt när det är 15 minuter kvar. Hur vet de det? Det, måste, det, ju finnas, alltid, det måste ju det är biologiskt problem. Det måste ju diffa på en halvtimme.
Ja, exakt.
Det här är 1997.
Jo, jag vet.
Men är det här första gången vi har sett det, vi har... injicerat en bomb i din kropp.
Det och kan det kommer, vara.
Det första jag känner till i alla fall. Ja. Men alltså, det är ju kopierat hundratals gånger
ja.
I film.
Ja, men jag undrar om inte det här är första bombinjiceringen. Ja. Och nu vill jag att vi... trademark på den termen.
Om man kan hitta en tidigare så är jag... Men jag vet inte, känner inte till någon tidigare i alla fall.
Nej. Det kan vara första bombinjiceringen.
Kan det vara... Kan det ha gjorts i Bondfilmer?
Nej.
Vi kommer inte hitta någon ändå.
Men, inte så tidigt.
Men de är sjukt tidiga i alla fall med just den grejen som har tagits efter decennier efter det här.
Ja.
Vad heter den?
Det är Klapperslange.
Nej. Mission Impossible 2, va?
Ja, ja,
har
visst.
Vi en injicering av ett gift och
ett virus.
En klocka som tickar ner.
Ja. Ja. Men det är helt okej om du 2 sekunder innan. Då händer ingenting med kroppen.
Nej. Allt är lugnt.
Men efter de 2 sekunderna, då dör du. Puff. Då är det kört. The point of no return, som de också pratar om i Armageddon. Väldigt precis.
Mm. Ja, just det. Det är roligt. Nej, det är ju dubbla tickande klockor i den här filmen. Det är väldigt påtagligt. Presidenten ska tillbaka och
ja, just det.
Även bomben i honom.
Ja, men jag tror jag gillar det där, den där nerven i filmen generellt. Sen är det klart att den här det är ju en gammal film.
Mm.
Jag skulle inte säga att den kanske är så tajt. Riktigt.
Nej.
Det hade man ju kunnat ordna då. Men å andra sidan, jag förlåter den. För när den väl är där så är den tajt. Alltså jag förstår vad de har gjort. Alltså jag förlåter den för det på något vis.
Mm.
Så jag blir inte provocerad och uttråkad som jag blir av rymdstaden.
Jag gillar att det är ditt namn på den filmen bara.
Rymsan. Jag kommer inte ihåg vad den heter.
Oh, men den är ju så fin.
Lidl. Men just det. Det är intressant också att Carpenter är inspirerad av Spaghetti Westerns. James Cameron var jätteinvolverad i den här rent... Han är ansvarig för liksom mycket av de här matte paintings som är New York Skyline och sånt.
Ja, för han hade ett special effects-företag innan han blev regissör.
Precis, och man ser det jättemycket i Terminator, att han har jobbat med Carpenter.
Mm.
Det är mycket, musiken i första Terminator är väldigt mycket såhär, om data. Mm. Väldigt mycket mörker, liksom rädda väldigt mycket bilder, mycket snyggt tight sånt, väldigt så klaustrofobiskt. Så just den Camerons första filmen är väldigt så Carpenteria.
Mycket, det är som skräckfilm nästan. Mm. Alltså Terminator är mycket av en skräckfilm.
Ja, Cameron har, jag har precis lyssnat jättemycket på det här på en annan, en amerikansk podd som pratar film. Du har säkert också lyssnat på det. Han kallar för technoir.
Ja, just det.
Att det är liksom skräck och dystopiska
science fiction.
Ja, liksom.
Just det. Ja. Hörrni, vi måste gå till frågan.
Ja, det gör vi.
Ska vi börja med Erik då?
Ja!
Flykter från New York, håller den?
Ja, det gör den. Det var väldigt svårt för mig. Jag pendlade fram och tillbaka. Jag var faktiskt inne ett tag på att den inte skulle hålla. Men sen kom jag på det att den är faktiskt fruktansvärt snygg. Och en milstolpe i filmhistorien. Och när man tittar på dem med rätt ögon, som jag vill ha, att se filmen här eventet, inte själva filmen här eventet, då tycker jag att den är superbra.
Mm.
Men extremt lökigt manus och ojämnt skådespeleri. Extremt ojämnt. Och jag är inte jätte... manus finns mycket som jag önskar mer av. Men ja, den håller. Den är jättekul att titta på.
Mm. Ola Orell?
Ja, den håller. Jättefin stämning i den. Och sen så... Alltså, det är ju en knepig film. Det tror jag man kan tänka Spaghetti Western, och det kan man tänka lite som ett datorspel där, liksom, där det kan vara konstiga kläder och paja karaktärer och allt är inte så här jättegenomtänkt, för man vill bara ha en schysst, man har bara tänkt ut en schysst värld liksom, det som man ska gå runt i. Och den här är en det är så mycket som vi inte pratat om i den här världen, som att det finns några enstaka kvinnor som har släppts in där. Man vet inte exakt hur de...
Vadå? Det är väl inte ett mansfängelse?
Nej, men det är väldigt få kvinnor, och det är också så här lite orimligt att tycka... Alltså det känns så mycket värre.
Men det är ju förhållandevis ganska många kvinnor i den här filmen, tycker jag, tvärtom.
Ja, jo, men alltså för att vara en postapokalyps så är det rimligt så här. Det måste finnas lite kvinnor här, och de har det ju såklart jobbigt. Men som fängelse så blir det...
Men de är ju assholes. Alla är ju assholes här.
Nej, men precis. Det här är något vi inte har hunnit prata om. Och hur som helst, jag köper också det rakt av. Jag köper också fina så här tuttar köper jag också. Jag tycker det är bra.
Sa du precis att du köper fina tuttar?
Ja, exakt. Jag vill att det ska tolkas så bokstavligt. Jag vill att gå full autism på det. Så klipp ut och lägg som en jingle. Jag köper fina tuttar.
Nej, men jag betala för två.
Ja. Vi har inte hunnit prata om spelet. Det kanske bara jag som har spelat Fallout, men det är ju ett av mina käraste datorspel, och det känns ju väldigt mycket samma värld, fast ibland lyckas de sämre också, för de lyckas inte ha den dystopin alltid.
Det är jättestor inspiration för han som gjorde den här smyga spelet. Vad heter det? Man är någon karaktär som smyger runt och inte ska synas av kameror.
Ja, jag vet inte.
Vad hade vi? Fan heter den då?
Ja, men det är han...
Vad heter skiten?
Smyga.
Nu har jag typ Assassin's Creed i huvudet, men inte det. Utan det är...
Det är så här Rainbow...
Inte Rainbow Six, utan det här... Det är en karaktär som återkommer.
Heter han inte till någonting av Snake? Någonting?
Han har ett alias som heter... Som är till och med Plisken i ett av spelen, läste jag. Mm. Och det spelet heter Fuck Me Silly.
Åh, det låter kul.
Det heter något töntigt sånt här. Eller töntigt, det är något typ...
Det heter Metal Gear, eller?
Jo, Metal Gear Solid, tack.
Ja, där var det.
Smyga.
Nej, men det känns som en datorspelsfilm. Ja. Och det känns som att han influerat datorspel, vare sig de ville det eller inte på något sätt.
Verkligen.
Och jag gillar det. Jag har väl en light version av det. Jag tror jag är mer positiv än du. Men jag tycker att man får ha ingången i den. Att det man ser är... En delvis lite dåligt gjord film, men där stämningen... Det är någon som har haft en vision, ja. och de har inte haft alla resurserna, de tekniska eller skådespelarresurserna alltid, och göra det jätteperfekt, men det blir ändå jäkligt bra liksom.
Det är då filmerna blir som bäst, när man inte har tillräckligt med resurser.
Och det är så lätt att se hur de skulle kunna göra den här med bra resurser, bra skådespelare, och bara göra något pajigt och ointressant för att man inte har visionen. Så jag absolut, den håller. Man ska se.
Fan,
jag
gatsi.
Jag tycker också att den håller. Jag var nervös för att du skulle tycka den var tråkig. Och jag hade nog bättre tålamod där när jag var yngre. Men jag såg den också på bio då, så att det var väl det. Men skitsamma. Jag älskar den här plotten. Alltså den håller ju så jävla mycket. Så jag tänkte bara, det är som såna här bra rollspel liksom. Det är en perfekt värld de har byggt. Och den är typ perfekt för att vara lite sådär hip som happ, knasig och tokig med lite sådär knasiga skådisar. Liksom kanske inte så bra. Det är okej, jag köper det. För att det är den där konstiga världen. Och den har sådär, ja, vi hyr väl hela kostymförrådet precis som Mad Max. Och såhär, alla ser tokiga ut. Ja, älskar sånt här. Den håller.
Jag håller också. Jag håller med Fanny om att det är en sån... Det är en otroligt snygg plott, och på ett sätt kanske det var bra att de hade begränsad budget, men på ett sätt skulle jag vilja se en riktig högbudgetfilm som inte förlorar greppet, men som fortfarande känns skräckig och tight. Men det här är en av de filmer jag skulle vilja se en ny inspelning av, för att jag tror att man skulle kunna liksom ta bort de här bristerna, men fortfarande ha kvar det här sjukt snygga, det snygga, mörka, coola. Så jag är jätteglad att den här höll. Jag var lite osäker. Kanske vadå, 20 år eller något. Jag blev glad. I sin pajighet, kommer man bort från det, så tycker jag att den är svincool fortfarande. Och jag tycker att det kan ju vara för att jag blev så fäst vid den.
Det kan vara kontexten med de coola grabbarna.
Nej, men när jag var liksom 12.
Ja, ja visst, visst.
Och satt och kollade på video hemma hos min kompis.
Det här är också verkligen en film för någon som inte riktigt litar på poliser också.
Ja, men det kanske ligger något i det där. Att man liksom, det är för att en film som har liksom, flirtar med den här plotten är ju typ The Rock. Och The Rock skilde sig ju också från många actionfilmer där genom att det här ont och gott, man vet inte vem man kan lita på. Skurken i The Rock är ju också en gammal krigshjälte och sådär.
Mm. Just det. Men, bra parallell.
Ja, men det...
Ska vi se The Rock någon gång?
Den ligger i pipen, men den ligger inte i pipen den närmsta framtiden.
Nej, för fan, ni pratar alltid om The Rock. Så
ja, men den kommer, den kommer.
Det blir en payoff när
Jag är jättenervös för att se om The Rock.
Men vi är enhälliga, eller?
Ja.
Flykter från New York.
Skönt, jag är glad.
Nice. Har vi någonting för nästa vecka?
Jajamensan, nästa vecka så är det Alla hjärtans daghelg. Så då kommer vi fira det genom att prata om fyra bröllop och en begravning.
Hoppsa!
Oh, det ska bli kul.
Yes.
Mm.
Det blir väldigt spännande. Det blir tveksamt om den håller.
Men jag har länge sedan jag såg den.
Men kommer ni ihåg hur stor den var?
Ja, en gigantisk film. Mm.
Och det var så här, alla pratade om den.
Mm.
Ja, ja. Så här, mina kompisar och min mamma.
Mm. Det ska bli väldigt kul.
Som sen gav upphov till ett gäng sådana filmer, Hugh Grant och liksom, lite brittisk romantisk komedi. Det kom ju typ 16 stycken efter det.
Ja. Oh ja.
Så, ja, spännande.
Men, yes. Får jag bara fråga en liten sak? Filippa, såg hon flytten från New York?
Nej. Du vill inte.
Bara kolla.
Ja. Intressant. Okay.
Mm. Jag har varit Martin Sonneby, du har varit Erik Broström, du har varit Ola Orell, du har varit Fanny Agazzi. Nästa vecka ser vi fyra bröllop och en begravning. Hej då!
Hej då!
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.